En gång kom också för mig befrielsens timme. Jag hade ohört den gripande predikan av en ljus ande som ofta brukade besöka oss. Han kom fram till mig och lade sin hand på mitt huvud. Jag föll i våldsam gråt som skakade hela min kropp. Det var heta ångesttårar som smälte isen kring mitt hjärta. Den gråten ville aldrig släppa. Den övergick i konvulsiviska snyftningar. Han strök mig några gånger från huvudet till fötterna och jag somnade in. När jag åter slog upp ögonen befann jag mig i ett helt annat land. Visserligen härskade även här rätt svåra förhållanden, en djup skymning och ett gråkallt klimat. Men det var dock en lisa mot dem jag lämnat. Här fick jag börja arbeta under stränga uppsyningsmän. Det var ett grovt materiellt arbete som jag inte riktigt kan beskriva, men som närmast kan jämföras med arbetet nere i gruvor på jorden. Jag, som aldrig själv hade deltagit i arbetet på min gård, därtill hade jag ansett mig för god, och som nere i helvetesfären varit dömd till overksamhet, grep nu med begärlighet fatt i detta arbete, som för mig var en lindring efter de kval jag lidit. Här förde jag under en lång period ett jämförelsevis drägligt liv, hur enformigt och tungt. En dag kom min väktare och tillsade mig att följa sig. Det var någon som ville tala med mig. Jag släppte min hacka och gick med honom. I vår kasern stod en främmande och väntade. Döm om min förvåning när jag igenkände Ulf. Han hade kommit, sa han, för att bedja mig om tillgift för att han bränt min gård. Den bönen hade tyngt på hans sinne ända sedan han själv kommit till insikt om hur illa han handlat. Han hade den på läpparna då vi första gången träffades, men fick inte då tillfälle att framföra den. Sedan hade han icke förrän nu fått tillstånd att söka upp mig. Vad är väl din skuld mot min, sade jag, och räckte honom min hand. Kan du förlåta mig allt ont jag gjort dig? Kära grane, sa han, du har lidit mera än dina gärningar är värda. Jag har ingenting att förlåta, men jag har här med mig ett fribrev för dig. Du har nu slutat din prövning i denna kalla och otillgängliga värld och får följa mig till den där jag har min bostad. Då jag till min stora glädje hörde att du var färdig här nere, utbad jag mig tillstånd att få vara den som fick visa dig vägen upp till oss. Så följdes vi åt. Han förde mig upp till en något ljusare sfär där jag fick bo tillsammans med honom. Jag fick till mitt förfogande två stora, vackra rum där solen sken in om morgnarna. Var det var vackert att se solen. Landskapet utanför min bostad var inte särskilt vackert. Det var ett stort odlat fält utan några träd. Men solen, ack, det var härligt att se solen, som jag inte sett på nära 200 år. Här fick jag börja gå i skola. Goda andar, som egentligen tillhörde en högre sfär än vår, tog vård om mig och gav mig den undervisning jag behövde. Men även här fick jag arbeta, hur icke så tungt som förut. Jag fick hjälpa till i jordbruket, som tycktes vara befolkningens huvudsakliga sysselsättning. Alla var vänliga mot mig och jag hade det så gott jag någonsin kunde önska mig. Minnena från denna avlägsna tid har så förbleknat att jag inte kan avläsa dem annat än i stora drag. Men en episod har ristat sig in i min hågkomst. Det var då min fostersyster kom och sökte upp mig. Jag var sysselsatt ute på fältet med att rensa bort ogräs. Trött av att krypa på alla fyra reste jag mig och sträckte på ryggen. Då fick jag se en kvinnlig varelse komma emot mig, men hon var inte lik de kvinnor som bodde i vår sfär. Hon var ljusare och vackrare. Hon nästan svävade fram över den oländiga mark där vi andra gick med tunga steg. Först kände jag inte igen henne, men när hon sträckte båda armarna emot mig och sa, grane, vad jag är glad att äntligen få träffa dig, då förstod jag att det var Magnhild. Hon berättade att hon haft så ont av det hat vi bröder hyst mot varandra och att hon så många gånger, men alltid förgäves, försökt att komma mig nära och göra sig synlig för mig, medan jag dvaldes där nere i det rysliga mörkret. Det hade vållat henne så stora svårigheter och obehag redan att komma in i denna helvetesfär, där hon visste att jag fanns, och att sedan gå omkring där och söka mig, det hade nästan överstigit hennes krafter. Slutligen hade hon väl funnit mig, men icke kunnat ge sig till känna. Hon hade slutligen måst uppge försöket att göra något för mig. Men, sade hon, lyckligtvis fanns det en som var starkare än jag och tillika så fylld av medlidande med dig, att han aldrig släppte dig ur sikte, utan begagnade varje tillfälle att underblåsa den ånger som likt ett litet glödande kol låg på djupet av din själ under en kvävande askhop av hat och hårdhet. Han höll mig alltid underkunnig om hur det gick för dig, och slutligen kom han med det glada budskapet att du var räddad. Sedan har jag väl velat, men icke fått tillstånd att besöka dig förrän nu. Vi gick till mitt hem, där talade vi länge tillsammans om allt vad jag har fått utstå, allt vad jag lidit. Till sist framkastade jag en undran över hur länge jag skulle stanna där jag nu var. Då svarade hon att jag kanske måste gå ner till jorden igen och där födas på nytt som ett litet barn. Detta kunde jag alldeles inte förstå, men hon förklarade att annars kunde jag aldrig nå fram till någon verklig lycka. Det hade min andliga ledare sagt henne. Även hon hade till en början haft svårt att förstå detta tal om en återfödelse i materiens värld. Men nu hade hon nyss bevittnat hur hennes fostermor, efter långa och svåra lidanden, slutligen själv anhållit om att få gå ner i materien för att genomgå ett nytt liv och nu blivit född som ett litet barn i samma trakt där hon själv levat som stränga mor Sigyn. Detta grep mig djupt. Jag fattade Magnhilds hand och bad henne tala mera om hur detta var möjligt och hur man skulle bära sig åt om man ville gå den vägen. Fråga inte mig, sade hon. Jag är så okunnig och står själv så undrande och bävande inför ett sådant öde. Om det även ska bli mitt. Kapitel 3. En lock av hennes hår. Jag föddes även denna gång i Sverige. Det var på konung Valdemars tid. Min far var av folkkungasläkt och hade genom börd och rikedomar mer än genom personliga förtjänster fått en framskjuten ställning i samhället. Av honom hade jag dock knappast något minne. Han var mycket ute i härnad och stupade i ett krig med danskarna. Det var egentligen min mor som ledde min uppfostran, men ingen må därför tro att jag blev någon bortklemad morsgris. Hon var en sträng och hjärtlös kvinna. Ännu vid 15 års ålder fick jag av hennes egen hand smaka riset. Detta gjorde mig av naturen hårda lynne, trotsigt och vilt. När jag nu jämför min ungdom då och under mitt förra jordeliv kan jag i annat än förvåna mig över hur mycket likhet dessa båda perioder förete. Det tycktes mig som om jag inte hade tagit ett steg framåt i min utveckling. Samma hårda sinne behärskade mig nu, oaktat allt vad jag lidit, och samma stränga behandling fick jag även nu röna. Detta var kanske inte så underligt, ty jag hade samma mor som förra gången, och mor Sigyn med alla sina fel och förtjänster gick igen i den lika inflytelserika som stränga fru Märta. Det är underligt att se hur yttre villkor och omständigheter kan upprepas från liv till liv. Jag har sett det med andra än med mig. Måhända kan man tänka sig saken så att någon viss del av ens karma icke hunnit utarbetas under ett liv utan måste göras om igen under liknande förhållanden i följande liv tills man i den delen blir färdig. Nu dog min mor tidigt och knappt 20-årig tog jag som den enda sonen den stora gården i besittning. Jag hade fått den efter den tidens krav, god uppfostran i alla ridderliga idrotter. Med den bokliga kunskapen var det däremot dåligt bevänt. En av mina första bedrifter måste jag här till min skam berätta. Det var en vacker vårmorgon samma år jag hade tillträtt gården. Med bågen över axeln och pilkogret på ryggen drev jag vidare omkring i skogen efter vilt. I en glänta långt borta såg jag något röra sig. Jag smög mig närmare i tanke att det kunde vara ett villeuråd. Men det var bara några getter som gick i vall. Jag tänkte vända om åt annat håll, då några klara hornblåtar drog mig närmare. Vallpigan satt på en sten och lekte med sitt horn. Hon var fager under ögonen med rosiga kinder och guldgult hår, som stod som en gloria runt huvudet. Hon blev lite skrämd när jag kom fram ur skogsbrynet, men lugnade sig när hon såg att jag icke var någon stigman. Vad heter du, mitt vackra troll, frågade jag. Jag heter Gudrun, svarade hon. Men något troll är jag inte, bara vallpiga som ni ser. Är det dina getter? Ja visst, mina och fars. Och vad heter din far? Han heter Atle, stränge herre. Och vi bor där borta på åsen i den stugan ni ser. Där det stiger en blå rök ur skorstenen. Han har kommit hem nu och lagt på i spisen. Jag ska skynda mig hem och reda middagsmålet. Kommer du varje dag hit med dina getter? Nej, inte alltid. När det är oväder stannar vi hemma och förresten driver vi också åt annat håll. Men vem är ni själv som frågar så mycket? En ung riddare som söker tärna. Är ni verkligen riddare, så är ni den första jag mött. Och du är den tärna jag söker. Det tror jag ej. Vallpigan passar illa till en så vacker riddare. Själv är du långt fagrare, fast du ej vet därom. Men vadmal och gyllene sporrar går inte hand i hand. Den saken kan hjälpas. Möt mig här imorgon så ska jag skänka dig ett gyllene ämnespänne. Sådan som tärnorna bär i kungshallen. Hittills hade ögonen lyst av livsglädje. Men nu blev hon allvarsam. Gör mig icke ont, bålde riddare. Jag är en fattig vallpiga och begär ej att bli annat. Jag tog henne om livet, drog henne till mig och tryckte en kyss på de varma läpparna. Hon lät sig tagas. Hon låg ett ögonblick vid mitt bröst. Sedan slet hon sig ifrån mig och sprang sin väg. Det är lätt att förstå att vi möttes igen, inte en utan flera gånger. Till en början hade jag den ärliga avsikten att taga henne till äkta och spara dig på löften därom. Men inte var det löften om rang och rikedom som lockade henne. Det var sin nyvaknade rena kärlek hon gav mig så helt, så utan alla bitankar. Hon visste ingenting om världen, hon visste ingenting om de faror som lurade omkring henne. Hon gick till våra möten så trygg, så viss, som endast den gör, som ledas av stor och stark känsla. Hur mycket annorlunda hade icke mina öden kunnat gestalta sig, om jag hade varit trogen den böjelse jag hyste för detta goda barn, så rikt utrustat med både hjärta och huvud. Men min lägre natur segrade. Högmodet viskade: inte lär du med henne vid din sida få tillträde till kung Valdemars hov, dit din håg står. Skil dig från henne fort, hon är dig bara till hinders. Skam över mig. Det var vad jag gjorde. Jag strök ut henne som man utplånar ett räknefel. Väl hörde jag på omvägar att hon fött ett barn, men jag gjorde ingenting för henne och hon sökte aldrig upp mig. Hon visste väl knappast vem jag var. Jag hade aldrig sagt henne mitt namn och säkert hade hon aldrig forskat efter mig. Så slutade denna fula bragd som ännu efter många hundra år tände blygsens rådnad på mina kinder. Jag kom verkligen till konung Valdemars hov, På långt håll var jag ju hans frände. Där fördes ett glatt och lustigt liv. Till kungen omgav sig gärna med unga riddare och vackra tärnor, som trodde dansen till långt in på nätterna. Men ingen kunde mäta sig i fägring med den sköna Ingegärd. Från första stund jag såg henne, greps jag av en trånad som jag inte känt förut. Jag var som förtrollad, henne ville jag föra som hustru in på min gård. Men jag var ej den enda som eftersträvade hennes gunst. Där fanns i hovet också en junker Erik, som var mig mycket överlägsen i många hänseenden. Han hade fått sin uppfostran i Tyskland och kunde både tyda skrift, pränta på pergament och spela luta. Han diktade och sjöng smäktande kärleksvisor, varmed han förvred huvudet på hovets skönheter. I ridderliga idrotter var jag dock hans överman. Jungfru Ingegärd var mig till en början väl bevågen, men jag såg också till min harm hur hon tjusades av junker Eriks stränga spel och sånger. Så hände en afton då hovet var samlat till lekar och skämt, att junker Erik blev uppmanad att dikta en sång till den tärna han satte högsta pris på. Vi satt kring en stor stockbrasa i hallen, det var en kall vinterdag. Han låg på en björnfäll på golvet och knäppte på lutan, vi väntade i tyst förbi den. Så reste han sig och började sjunga, jag minns ännu de strofer som bildade omkvädet i balladen. Vem av alla tärnor är skönhetspriset värd, om icke den ädla jungfru Ingegärd, ungersvän dig vakta. Ingegärd satt på en pall mitt för elden. Jag satt så långt åt sidan att skuggan dolde mig. Jag kunde därför osedd betrakta henne, och jag såg hur flammorna på hennes kinder steg i kapp med lågorna i elden. Medan jag satt där och borrade mina blickar i henne, svor jag mig själv ned, att henne måste jag äga, skulle det än kosta blod. Då sångaren tystnade, bröt det ut i allmänt bifallssorl. Både Erik och Ingegärd var allas gunstlingar. Man ropade i munnen på varandra, han ska ha en belöning, en vacker belöning ska han ha. Och så vände man sig till kungen, han skulle döma. Det blev tyst i salen. Mig synes, sade konung Valdemar, att junker Erik behöver ännu en sträng på sin lyra. Låt honom tvinna den av en lock ur jungfru Ingegärds hår. Åter ett jubelsorl. Men så svartnade det för mina ögon, jag rusade ut. Några dagar senare mötte jag Ingegärd ensam på en stig i skogen. Hon hade rosor på kinderna och rimfrost i håret som stack fram under hettan. Men de vackra ögonen strålade ej som förr. Vart går ni så ensam, stolts jungfru? Frågade jag höviskt. Fruktar ni ej stigmän? Skogen är icke säker. Jag känner ingen fruktan, när jag går till heliga Guds moders kapell, men vill ni följa mig och bedja för min själ, så ska jag tacka er. Ni talar som om ni allt låg i skärselden. Jag stort bättre har jag det inte, allt sedan junker Erik gick bort med min vackraste lock. Jag är så bedrövad, men vad kunde jag göra? Det var konungens befallning. Jag ska kräva den tillbaka åt er, så sant jag heter Åke Algotsson. Det lär ni inte kunna, så check ni än är, till junker Erik reste idag på morgonen. Vart vill han inte säga? Och vet ni vad han sade när vi skildes åt? Med den locken drar jag er efter mig. Han skrattade och grät på samma gång. Han var så underlig som jag aldrig sett honom förr. Hon blev plötsligt helt allvarsam och gick en stund tyst vid min sida. Riddar Åke, sade hon slutligen, tror ni att det kan ligga någon trolldom i det att han bär på mitt hår? Hur menar ni? Tror ni att det binder? Ingen kan veta var fanen har sina vägar. Men om så är, så vet jag ett säkert medel. Vadå? Ge mig en lock från andra sidan av ert huvud och jag ska kämpa till blods för att... Ett klingande skratt avbröt min bravad. Nej, nu var ni allt för klok, herr riddare, sade hon jäckande. Hur skulle det gå med stackars barn om två kavaljerer slet i håret åt varsitt håll? Jag kände mig lite flat och teg. Vi hade hunnit fram till en strid bäck som trots kölden ännu var öppen och lade ett hinder i vår väg. Hon såg sig tvekande omkring. Vill ni bära mig över, riddar Åke, sade hon med ett vänligt tonfall. Ingenting hellre, svarade jag. Böjde mig ner och lyfte henne på armen, lätt som om hon varit en fågelunge. Hon slog båda armarna om min hals. Det gick en rysning av onämnbar sällhet genom hela min varelse. Varför måste jag sätta henne ner igen på den andra stranden? Varför fick jag inte bära henne så genom hela livet? Tack, sade hon sakta och tryckte min hand. Skön Ingegärd, sade jag och böjde knä på drivan. Bliv min, och vid alla helgon jag ska återhämta er lock. Hon lutade sig ner och kysste min panna. Kapitel 4. När dolken sitter lös i skidan. Behöver jag väl säga att det var Magnhild jag mötte i Ingegärds person och att Erik icke var någon annan än min forne broder Ulf. Följande vår stod vårt bröllop och jag var både stolt och glad när jag fick föra en lika högättade som fagra jungfru Ingegärd såsom hustru hem till min gård. Så långt var allt väl, men nu gällde det att uppfylla det löftet jag så dyrt hade svurit. Jag drevs därtill inte bara av löftets helgd, utan ännu mer av svartsjuka. Ingegärd lät ofta undfalla sig ord som tydde på att hon i hemlighet gick och tänkte på den man som bar på en lock av hennes hår. Hon var tung till lynnet och sluten. Var det trolldom som band henne? Denna tanke gav mig ingen ro, men var skulle jag söka honom? Jag hade alldeles förlorat hans spår. Emellertid hade de politiska förhållandena undgått en stor förändring. Samma år vi gifte oss gjorde konungens bröder, hertigarna Magnus och Erik, uppror mot sin krönte broder. I spetsen för en dansk här slog de hans förtrupper vid Hova, och Valdemar måste från rike och krona fly till Norge. Magnus lät utropa sig till konung, och nu förestod hans kröning i Uppsala. Hur vi icke tillhörde hans hov, ville vi vara med för att visa att vi icke av något partisinne stod honom emot. Där var mycket folk samlat. I kungshuset hölls efter kröningen ett stort gästabud, dit också vi var bjudna. Allt var högtidligt och stelt. Det var inte som i Valdemars dagar. När festen fortgått en stund restes en man i andra änden av salen, knäppte på en luta och började sjunga. Det var han. Ingegärd blev blek som ett lärft, och jag måste bita mig i läppen för att kunna hålla mig stilla. När han slutat kom han fram till oss. Han hade medan han sjöng fått syn på Ingegärd. Jag visste väl att vi skulle återse varandra, sa han djupt bugande för henne. Mig hade han ännu inte observerat. Jag bär vid mitt hjärta en talisman, som jag stundom får bud igenom från den som buret den före mig. Ingegärd var så uppskakad att hon inte kunde få fram ett ord. Då trädde jag fram. Er talisman tycktes inte vara väl underrättad, sade jag med skärpa i rösten, då han icke kunnat berätta att Ingegärd nu är min hustru. Förlåt, herr riddare, men min talisman har ingenting att förtälja om er, svarade han i spetsig ton. Guds kors, ge mig tillbaka vad ni bär vid ert hjärta, eller vid Sankte Krist jag sliter ifrån er, skulle också hjärtat följa med. Det kom till en häftig ordväxling som övergick i handgemäng. Jag grep min rival för bröstet och skulle väl snart ha lagt honom i golvet, om ej de övriga gästerna skyndat till och skilt oss. Tumultet väckte en allmän uppståndelse, och från högsätet hördes konungens barska stämma. Är det någon som stör kungafriden i min hall, må han draga sina färde, innan min hand drabbar honom. Jag blev formligen utkastad på gården och måste ensam uppsöka vårt kvarter. In i kungssalen vågar jag inte återvända. Ingegärd kom snart efter. Skamsen och förtvivlad över vad som hade hänt, ville hon att vi genast skulle anträda hemresan. Men jag hade beslutat att stanna, för att ännu en gång få se min rival i vitögat. Tidigt följande morgon smög jag mig förklädd ut i staden och slog mina lovar omkring kungshuset. Av en väpnare i kungens följe fick jag reda på var Erik bodde. Han följde hovet som bard och minnessångare och hade sitt rum på loftet. Jag gick dristigt på och bad en småsvän anmäla att det var en bonde som hade viktiga nyheter att förtälja. Jag blev insläppt. Men jag hade inte väl kommit inom dörren förrän jag rusade på min motståndare. Denna hade genast känt igen mig och ryckte till sig ett svärd som hängde på väggen. Själv hade jag endast en dolk i gördeln. Det kom till en ursinnig fäktning som slutade med att jag svårt sårad i högra armen segnade ner. Folk strömmade till och jag blev utburen och kastade fängelse för att jag för andra gången brutit kungsfriden. Där satt jag nu i en kall och fuktig fängelsehåla och hade god tid att begrunda min dumdristighet. Men det gjorda kunde inte göras ogjort. Kung Magnus var mäkta förtörnad och hade ej Ingegärd och hennes frände, som var kungens förtrogna, lagt sig ut för mig, så hade nog mitt huvud fallit. Nu fick jag avtjäna mitt straff med 3 års hårt fängelse. Ingegärd såg jag blott en gång under denna tid. Det var strax efter min dom hade fallit. Hon hade anhållit att få tala med mig, men hade just ingenting att säga. Hon var fåmäld och underlig. Jag hade väntat att hon skulle gråta och vara förtvivlad, men hon var tyst och stilla, satt med nedslagna ögon och stirrade framför sig. När jag frågade om hon ville vara mig trogen under de 3 år jag skulle sitta inne, svarade hon nästan ljudlöst, jag ska försöka. Men det var som om hon hade talat för sig själv. Först när hon skulle gå, var det som om hon hade observerat mig. Hon föll mig om halsen och snyftade, Åke, Åke, varför gjorde du mig detta? Jag är så rädd, ensam som jag är. Aldrig får jag frid, aldrig. När jag blev fri igen och återvände till min gård möttes jag där av underrättelsen att Ingegärd var försvunnen. Hon hade rest bort från hemmet endast åtföljd av en trogen tjänare för att, som hon sade, gästa sina föräldrar. Men sedan spordes att hon aldrig varit där. Hennes försvinnande var höllt i ett underligt dunkel. Den allmänna meningen var att hon och hennes tjänare fallit offer för de stigmän som gjorde vägarna osäkra. Jag gick och grubblade över hennes öde. Var hon död? Eller hade hon sökt upp den där lutspelaren och kastats i hans armar? Visserligen hade ingen sett dem tillsammans, men han hade ju den talisman som drog henne. En röst inom mig sade att han var kvinnorövaren. Men hur få visshet? Och var skulle jag söka dem? Det var då någon som berättade att uppe på åsen bodde en gammal skogshuggare som var klarsynt. Han kunde uppspåra förlorade ting och vilsegångna kreatur. Det var på den tiden icke så ovanligt och ansågs därför icke heller så besynnerligt. Honom sände jag bud efter. Han satt länge tyst i en vrå och höll ett klädesplagg som Ingegärd burit tryckt mot pannan.